Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten avsnitt 318 med Jonathan Ekeliv där i Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i ett vårlikt New York. Och jag måste börja med att säga att jag ler för mig själv. Det gör jag i och för sig alltid när du drar in hallå, 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 alltså. Ramsa. Men extra mycket den här veckan för att för några dagar sedan när jag ringde upp Jonas Brodin i Minnesota. Efter att han hade gjort ett speciellt mål som inte var ett mål. Han skulle lägga den i tom kasse och blev slashad så han missade. Men det var öppen kasse så de dömde mål i alla fall. De där är alltid
den,
lite speciella.
Klassiken.
Ja. Och då när det var ett tag sedan jag pratade med Jonas, så när jag ringde upp så svarade han hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå, hallå. Det är ju stort ändå. Det glädjer
mig. Ja, det glädjer verkligen mig också. Oj, förlåt, nu satt jag. Ja, nu
har du kaffet?
Ja. Ja, det är ingen fara, ni är inte så oroliga. Jag ska lite se till och se om det.
Du satte kaffet i halsen när du då också kanske när du hörde.
Ja, det gjorde jag. Det var roligt med den gode värmlänningen. Ja, hur är det med hallåmannen då?
Jo då, det är ganska bra. Jag skulle väl inte säga att det är vårlikt här i Sverige på samma sätt. Jag testade att gå till jobbet häromdagen. Det är en promenad på kanske 40 minuter. Och kändes lovande när jag började gå. Men sen kom det halv snöstorm mitt i promenaden.
Från Åsögatan till centralen. Hur går man då? Går du över Slussen då?
Ja, över Slussen och Gamla stan.
Det måste vara krångligt nu.
Ja, exakt. Det är mycket byggarbete och grejer. Så att det var en snirklig, märklig väg. Jag överskattade mig själv lite grann också. Trodde jag skulle ta den där promenaden på 35 minuter. Så att jag blev lite sen och det fick jag ju höra när jag kom in.
Hur brukar det vara annars? Brukar du ta T-banan från Medborgarplatsen till T-centralen?
Ja.
Från Medis.
Medis, ja. Medis, ja, precis.
Medis i Centan, som ni
ja,
säger.
Ja, jag mäter Björman.
Ja. Ja. Det där lät
nej, det är liksom.
Kan jag få höra dig prata mer stockholmska?
Nej, men det är ju liksom. Nej, men det är den här stilen man kör liksom. Nej, det ska jag säga.
Nej. Otroligt. Tänk om du pratade så där. Vad fantastiskt det skulle vara.
Ja, jag är född och uppväxt i Stockholm, men jag har inte riktigt den dialekten skulle jag säga.
Ja, men det var en tung vecka för dig överhuvudtaget den förra, för att vi möttes ju i fantasyn också. Och jävlar vad jag körde över det.
Ja, du utlovade en asfaltering per sms.
Ja, vi skulle asfaltera Åsögatan med förluster. Och det gjorde vi. Jag vann med 8-2-0.
Ja.
Kross!
Du knuste mig fullständigt. Alltså, nej, men...
Ja, du har en tung säsong.
Jag har en blytung säsong och det har varit inne lite grann på i podden. Jag slutar gärna där alltså, och prata om det så att säga. För det går ingen vidare.
Hade du varit vanlig general manager för ett lag, då hade du blivit sellout nu. Då hade du rensat. Ja.
Det är Buffalo-stämpel på mig lite grann.
Tänt brasan och skicka iväg dina Bergeron och kompani.
Nej, jag får bryta upp och komma igen nästa år. Som tur var så behåller man inte det här laget nästa år. Och... Ja, jag får tänka om helt enkelt. Jag valde en felaktig strategi. Alltså.
Ja, för apropå det så har du en pending moves. Du får titta på den här.
Ja, den har jag sett. Men den kan jag i podden här dementerat. Den blir inget med den.
Ja, okej. Okay. Ja, det är mer seriösa saker. Sen senast vi pratades vid så har det ju i vanlig ordning hänt mycket saker. Den stora grejen var i Calgary då. Där blev vi tränarbyte. Jeff Ward har fått gå och ersatts av ingen mindre än gamle Daryl Sutter. Kommer tillbaks. En sann old school karaktär.
Precis. Verkligen old school. Och som 2018 då uppe i ranchen, hans gård, han har väl 12 kvadratkilometer gård. Där med...
I Viking, Alberta.
Ja, precis. Alltså då satt han där och på traktorn och sa att nej, det blir inget mer coachande för mig. Jag är klar. Jag är färdig. Det är uteslutet att jag ska stå i ett NHL-bås igen. Så sa han faktiskt. Men nu hoppar på det här jobbet och han är tillbaka i Calgary. Han har ju varit där tidigare både som general manager och coach samtidigt faktiskt i början, ja, en stor del av 2000-talet, och gick ju till final med dem.
Ja, precis. Han var ju coach i Calgary, den där klassiken Game 7 mot Tampa då, 0-4.
Ja, det får jag gärna understryka då, hur det gick. Ja. Det skete sig för Calgary där.
Men han har ju sagt det nu när han har kommit tillbaka, att det känns, ända sedan dess så har det känts som unfinished business i Calgary.
Just det, precis. Att nu är han där för att uträtta något stort och liksom gå hela vägen då. Och just nu ser det väl inte ut som att Calgary ska kunna göra det. Och det är lite
Ja, vi kan väl börja med varför Ward har fått sparken. Jag vet inte om du minns det, men efter... jag tyckte att han gjorde väldigt bra intryck när han ersatte min inte så stora favorit Bill Peters. Men han var ju inte så bra i slutspel. Jag kommer ihåg den där coachningen i sista matchen mot Dallas. Då var jag upprörd efteråt och sa att han borde aldrig mer få coacha ett lag. Men det är inte därför han har fått sparken, utan man borde väl kanske ha anat det här när traveling förra veckan, några dagar innan det här hände, gick ut och pratade om att det var för ojämnt, att de hade ett A-spel och ett D-spel.
Ja, just det. Den nämnde ju faktiskt i podden förra veckan också, just den formuleringen. Och vi gnällde lite över Calgary, hur ojämna de är, hur ena kvällen kan nolla Toronto på bortaplan och nästa torska mot Ottawa.
Ja, och det där är ju, när det ser ut så är det ju faktiskt, det är ju coachens ansvar att det inte är så, skiljer sig så mycket i insatser från gång till gång.
Ja, precis. Så Calgary har... Jag förstår dem att de är lite desperata också, att de tar till den här åtgärden att göra ett coachbyte för att...
Ja, de är ju underpresterade. De har ju ett lag som borde vara mycket bättre.
Precis, och kollar man på åldern på spelarna så är det ju prime-ålder. De ser ju sig själva som en contender. Det är nu de ska börja utmana. Jag menar, Gaudreau 27 bast, Monahan 26 bast, Lindholm 26 bast, Kitchak bara 23 visserligen, men de är en perfekt ålder för att utmana. Då kan de inte kasta bort nästa säsong och missa slutspel som de ser ut att göra i nuvarande läge liksom.
Nej, och de få veteraner de har där, de är ju också liksom, det ska det ske så ska det ske nu för Giordano, och man kanske kan räkna Lucic dit till och med.
Ja, alltså Giordano, ja precis, närmar sig 40 här nu, så att det är inte många. Det här är ju nästan sista chansen liksom, så att man förstår dem. Även om det såklart kanske ser lite konstigt ut. Man sparkade ju Bill Peters förra året främst på grund av disciplinära skäl när det kom fram allt det här med old school coacher.
När min bild av honom som person bekräftades, tycker jag.
Ja, precis. Du har ju alltid haft den typen av misstankar och har ju sett det med egna ögon nästan.
Jag har haft ett horn i sidan, som du skulle ha sagt med dina ordspråk.
Ja, jag skulle sagt en tagg i sidan och fått passning.
Det var ju för att han var otrevlig mot mig när jag var i Raleigh, när han var där. Ja. Kommer du inte ihåg det?
Jo, det kommer jag ihåg. Han snäste av dig.
Han hånade mig.
Ja, just det. Så pass var det till mig.
Ja, flinade och skrattade och fick ett helt pressutbord och flinade av mig. Jävla apa.
Ja. Nej, men och det visar sig att så har han betett sig mot...
Ja, han har gjort betydligt värre saker. Ja, men det har vi avhandlat redan.
Nej, precis. Så visst, när vi kom in på Daryl Sutter så har ju han sådana anklagelser mot sig också. Det var ju den typen av, den coachskolan lite grann som började fasas ut lite, städas bort lite i och med förra årets våg.
Men han har ju i alla fall inte, det finns inga anklagelser om rasism och så, vad jag förstår.
Nej, precis.
Men han har varit hårdhänt och socialt inte någon smidig karaktär.
Nej, bland annat har det ju Daniel Carcillo har ju varit ute, den gamla NHL-spelaren har ju varit ute och sagt att han till exempel i Los Angeles då, den var som mest framgångsrik, att han vid något tillfälle ska sagt till Matt Greenback då i LA Kings som led av hjärnskakning att get out of the room liksom på ett lagmöte så här. Din negativa energi vill vi inte se här, bort från oss. Och då hade han en hjärnskakning och liksom mådde ju dåligt liksom.
Ja, nej, han är, det är ju så, Calgary väljer här ett, verkligen att gå old school vägen. När traveling har pratat om Sutter har det låtit som man har pratat om Gud. Vi behöver inte bara en förändring, vi behöver Daryl Sutter. Det som slår fast att han, och det är ju outtalat, och vi behöver hårda nypor här.
Ja, det är precis det han står för. För att, alltså om man ska prata om positivt vad han faktiskt har lyckats med, så har han varit väldigt framgångsrik. Han var ju, menar, Calgary har faktiskt inte ens, ja, det är ingen Calgary-coach som har vunnit mer än en slutspelsrunda sen Sutter själv var i klubben, och det är ju 15 år sedan.
Och så vann han 2 Stanley Cup i LA.
Och så var, precis, och när han tog över LA Kings då 2011, de vann ju kuppen sen 2012, han tog över dem i december 2011, så samma säsong som de vann kuppen, alltså, så gick de hela vägen då. De krånglade sig till slutspel som sista lag in i slutspelet, och sen så gick de hela vägen där 2012 och vann kuppen, och sen dessutom 2014. Så att, och jag vet att så här, Justin William till exempel har uttalat sig i artiklar efter att det här blev klart med Sutter till Calgary, gamla Conn Smythe-vinnaren i Mr. Game 7 i Kings. Mm. Och Jarrett Stoll som också var med under de här åren när Kings vann. Och de har sagt att ja, under perioder så hatar man ju verkligen honom. Det är ingen snack om att han är stenhård och man genuint ogillar honom. Men han fick ut enormt mycket om att spela. Justin Williams som är Mr. Game 7, han sa ju så här, det känns som att man har en gräns för hur mycket man orkar, hur mycket man kan kriga, hur mycket man kan ge till laget, hur mycket man kan offra sin kropp. Men när man har haft Daryl Sutter som coach, då vet man att det finns en nivå till i alla oss. Ja. Man kan faktiskt ge ännu lite till. Några procent till finns faktiskt att hämta.
Grejen är ju bara den att den generation Justin Williams tillhör, de har ju alltid accepterat det. De är uppvuxna med den sortens kultur där coachen är den patriarken, liksom. Captain ja. Ahab. Den yngre generationen accepterar inte det på samma sätt, har ju framgått nu tydligt. Nej. Och det finns gott om unga spelare i Calgary, så vi får se hur den kulturkrocken kommer att te sig. Ja. Nu såg jag igår, han var i första träningen igår, han var ju tvungen att sitta i karantän han också ett tag innan han fick träffa laget. Men igår tisdag hade de haft första träningen med den kuf, han är ju underlig också.
Ja, det är ingen... Så, ja, han är lite...
Som alla som har sett en presskonferens med honom vet, han är liksom... Ingen dussinfigur där. Så.
Nej, det är en karaktär.
Ja, verkligen. Men de sa att det var bästa träningen på väldigt länge. Då. Och så gissar jag att det känns nästan alltid när man får in en ny coach efter en tung period. Men ja, vi får ju se. Det blir ett intressant experiment. Jag tror ju att det blir... Det har ju skett ett skifte i kultur i hockeyvärlden. Eller håller på att ske. De olika skolor drar åt olika håll. Vi ska se vad det här slutar.
Precis, det är stort, liksom det är intressant ur ett större perspektiv. Inte bara i Calgarys fall, utan totalt sett för tränarnas framtid i NHL. Vilken, ja. Liksom, vad Sutter kan uträtta i dagens moderna NHL.
Jag tror ju benhårt mer på den moderna ledarkulturen. Jag tror ju mer på Sheldon Keefe och Dallas Eakins-typer än på Daryl Sutter-typer, men... Det är, bara för att jag tror det behöver inte vara så. Vi får se.
Ja, det som jag tycker är lite tröttsamt så här, visserligen förståeligt, men tendensen vi ser lite överallt i NHL, om man blickar tillbaka vilka coacher som har sparkats och anställts de senaste 5 åren, är att ofta är det så när man testar något nytt, då väljer man raka motsatsen nästa gång.
Ja, det har du rätt i. Och det kanske är naturligt reaktion, men den är inte alltid så smart.
Nej, det är liksom, ja, Anaheim, har de haft Randy Carlyle, då blir det Dallas Eakins nästa gång, och Toronto som har haft Babcock, då blir det Keefe nästa gång. Det är visserligen, tycker vi då, kanske positiva förändringar, men i det här fallet då har man testat Geoff Ward, spännande coach som sägs vara kommunikativ och liksom ha en bra relation med spelarna, ja, då blir det ju Daryl Sutter nästa gång.
Ja.
Det är lite så i alla klubbar, tycker jag.
Vi får se. Här kommer då en bra övergång, för att Buffalo har ju också en sån coach som ses som väldigt modern i sitt ledarskap och väldigt kommunikatör och livscoach lika mycket som hockeycoach.
Precis.
I Ralph Kruger då. Men den har ju relationen med omvärlden, med media och med fans har ju soured ganska ordentligt under den här skräpsäsongen. Ja. Det fortsätter gå väldigt dåligt. Det är ju Mayday i västra New York. De får extremt mycket kritik nu. Jag vet, vi pratade nyligen om att Steven Valiquette här i MSG-sändningen i New York var kritisk, men de är ju lika kritiska där uppe nu, Mike Harrington och sådana här. Att de har varit med om mycket skit de senaste 10 åren. Men det här är det värsta, därför att det här borde vara ett bra lag. Det finns kvalitet, det finns talang i truppen. Och vad som inte finns är liksom rätt inställning. Att de är, det finns ingen push, de har ingen sisu.
Nej, det är det som är så konstigt. Jag håller verkligen med om att det här är det bästa lag de har haft det senaste decenniet.
Ja.
Visst, jag har fortfarande gnällt lite när vi pratar Buffalo den här säsongen om att backsidan ändå kanske inte är så bred bakom Dahlin och Ristolainen och sådär. Och att Ullmark har gjort det bra i kassen, men målvaktssidan är ju inte superstark. Men alltså, framåt finns det ju så mycket vapen som bara den då, de får in Taylor Hall på nästan gratis känns det som. Inte ekonomiskt naturligtvis, men att en sån klubb lyckas få Hall, den största free agent fisken på marknaden, att välja dem. Och så liksom Golovsons explosion och ja, men Dylan Kassen som har kommit in nu också. Det, och Eric Stahl och Dallas Eakins, de liksom fixade upp sin centersida där också. Det kändes som att nu finns det alla möjliga förutsättningar. Och ändå så går det alltså, minst lika dåligt som tidigare. Och det är lika kotiskt utanför isen som alltid.
Ja, och det leder ju tillbaka till den här lite konstiga teorin, men som ofta visar sig stämma, att det på något vis har satt sig en kultur, en förlorad kultur i själva klubb, i arvsmassan hos klubben.
Ja.
Det är väldigt konstigt, det borde inte vara så, men det verkar ju så. Något är ju fel där. Långt ner i roten. Som min tandläkare sa förra veckan.
Ja, precis. Ja, jag fortsätter ju att peka då på ägarna som samtidigt har gjort det bra nu med deras NFL-lag som de äger också. Buffalo Bills, alltså det Pegula paret där. Men det, alltså, de är ju verkligen inte populära än vad man har förstått internt och så här, bland personal och sånt. Sådana som har liksom haft med dem att göra.
Och inte bland fans heller.
Och inte minst bland fansen där.
Nu igår innan vi spelade in här så gjorde de ju ändå en hygglig insats borta mot Flyers då. Eller om det nu var Flyers som var för dåliga. Just nu är det så att ingen vill förlora mot, inget vill vara laget som förlorar mot det här krisande Sabres. De hade ledning med 3-1 och 4-2. Man fick till slut stryk då på straffar 5-4. Ja. Det var ju något. Men alltså kraven är ju stenhårda på att Kruger måste sparkas och troligen så är han ju nästa coach som får gå. Jag tycker det finns några bra alternativ till, men han borde ligga väldigt risigt till.
Ja, precis. Jag såg någon The Athletic beat reporter där i Buffalo som sa att om Kruger skulle vara kvar när nästa säsong inleds, vilket ju ingen tror, men om det skulle vara så, då skulle han cykla runt Buffalo i enbart blöja eller vad man sa. Så
där ska man akta sig för varje gång jag säger något. Då ska jag göra det och det. Då slår ju det in. Det är karma på något vis.
Ja. Nej, men han är... Alltså det som var hans USP var ju just det här motiverande. Liksom att harmonin. Hörs det att det städas? Nu städas det som vanligt. Precis utanför dörren.
Nej, det hör jag inte. Men jag tycker det är bra att de städar. De håller ordning där på relationen.
Ja, det är väl bra. Nu är det precis utanför det. Det var väl apropå Buffalo kanske att det ska storstädas.
Men du får väl ta Babcock då. Du säger att de gör så byte från olika stilar.
Det kan... Ja, då är det Babcock nästa.
Ja, eller ta in Bill Peters.
Då jävlar. Bill Peters, ja.
Ja, nej, det är problematiskt. Jag skrev faktiskt en krönika om det i söndag, så att det är väldigt tråkigt. För Rasmus Dahlin tänker man på då. Jag skrev något där om att om anden i flaskan dök upp och sa att jag fick några önskningar om NHL, så skulle det vara... Det kommer inte att ske. De kommer inte att trada bort sin draft detta. Det är ju så mycket prestige och grejer investerade i honom.
Nej.
Men jag skulle vilja se honom någon annanstans. Det skulle vara väldigt tråkigt om han slösar bort sin once of a generation talang där.
Ja, precis. Nej, det är det så. Vi har ju pratat mycket om Michael också, som många tycker samma sak om, att hans prime bara rinner ut i sanden här.
Det är något inte bra i luften runt Buffalo. Det är helt klart.
Och vi kommer återkomma till de kommande veckorna igen. Det känns som vi pratar om dem varje vecka. Men ja, nu närmar det sig faktiskt trade deadline. Nu är det mindre än en månad kvar. Och många spelare, inte bara Eichel, utan kanske mer givna namn. Som till exempel Taylor Hall eller som Eric Stahl inte minst då. Ryktas de, tradar man bort då. För att man har inget att bygga vidare på den här säsongen ändå.
Halva säsongen är ju snart spelad. Några har ju nått dit. 56 delat till 2, vad är det? Det är 28 det.
Just det.
Och några har ju nästan spelat 28 matchen. Just därför så kommer vi ju i den här podden avsluta idag med Mid-season Awards ska vi dela ut. Vilket vi älskar att göra.
Ja, det gör vi. Det är vi experter på att göra. Jag vet inte hur många år vi i rad har gjort det. Vi gör väl det alltid liksom.
Ja, det blir kul. Men vi har väl några saker till att avhandla innan vi kommer dit. Ingen stor grej för svensk publik kanske, men NHL håller på att fixa med sina nya tv-avtal. Det amerikanska går ut efter den här säsongen. 10 år har NBC haft den amerikanska dealen och betalat $200 miljoner om året för glädjen och för att visa NHL-matcher. Nu kommer det att bli annorlunda. Starkt rykte igår säger att ESPN, den stora sportkanalen här, har köpt halva rättigheterna. De och en av The Big Networks ska hantera det här ihop. Och det blir ännu mer pengar då såklart. Efter 10 år så kommer ju priset att vara skyhögt. Och det är intressant för de har ju en amerikansk deal och sen en kanadensisk deal också.
Just det.
Rent så här vilken personal och så man får höra kommentatorer så behöver, tror jag inte någon behöver bekymra sig om. För det är inte som hemma att om SVT köper rättigheterna så är det SVTs personal som står för det och är det TV4 så är det dem och så vidare. C-more och Viasat. De här människorna är ju inte anställda utan det kommer att vara, om det är så är ESPN så kommer det att vara Pierre Maguire och Kenny Alberts och company. De flyttar ju bara med hockeyn.
Ja, jo det brukar väl vara så. Precis. Men det känns, du som ändå bor i USA och har koll på lite mer på tv-marknaden där, liksom kanalen och så vidare. Det känns ju som att ESPN, du säger det är ju överlägset den största sportkanalen som finns. Det är ju den stora sportkanalen liksom. Men det känns som att i och med att de inte har visat NHL, i alla fall inte linjär tv, jag tror att de har någon slags avtal att streama vissa matcher även den här säsongen. Men så skiter de lite grann i NHL, för det är ju inte den största sporten där borta. Det är ju fokus på NFL och det är fokus på MLB, eller Major League Baseball som du säger att man ska säga. Man säger inte MLB, har du
tänkt.
Och NBA i basketen naturligtvis. Sen kommer hockeyn och med att ESPN inte haft rättigheter på så länge så bryr de sig inte så mycket om att bevaka det liksom i sina sportsändningar heller, sådär, nyhetsuppdateringar och så. Utan
nej, de fick Barry Melrose och gör lite kommentarer. Det är vad de har gjort i alla år.
Ja.
Men ja, absolut är det ju så. Det är otroligt viktigt för NHL att komma in på ESPN. Det är betydligt större genomslag hos den generella sportpubliken.
Ja.
Det är big time. Det är som att man skulle hålla på med en sport och inte vara på Sportbladet hemma i Sverige.
Nej, det är ju en bra jämförelse. För så,
då är man ju också.
Faktor i ESPN och nu hyllade jag Sportbladet i samma mening. Men.
Ja.
Nej, men precis. Så det är faktiskt relevant. Och som du sa, ett 7-årsavtal är det som det ryktas om. Och vad jag har sett att ESPN ska få 4 av 7 Stanley Cup-finaler. Då.
Ja, ja.
De blir den största aktören. Och vill jag säga också, när du nämnde hur mycket pengar det kan vara. Det nuvarande är ju värt $200 miljoner per säsong. Och då vill jag bara säga, det har inte kommit några siffror än om vad det ska kosta totalt och vad NHL ska tjäna på det här. Men om man tar lite andra exempel. När NBA förhandlade om sitt tv-avtal 2016 så vet jag att deras dåvarande var värt $900 miljoner. Det låter ju väldigt mycket jämfört med $200 miljoner. Men NBA är ju väldigt stort där borta i USA. Och när de förhandlade om det till sitt nya avtal, då blev det plötsligt värt $2.6 miljarder per år. Så det tredubblades. Och det har gått 10 år sedan NHL förhandlade senast. Så att det kommer att vara värt mycket, mycket mer nu. Och trots corona och så vidare. För att nu finns det helt andra möjligheter med streamingtjänster och så vidare. Det är inte bara linjär tv. Det var det inte 2011 heller, men det har utvecklats enormt sedan dess. Så att det pratas ju om minst dubblering.
Vilka groteska summor det är egentligen. Och NFL är ännu värre då. De är ju värst av alla.
Ja, de är ju överlägsen kung på marknaden.
Ja. Och där är ju alla networks inblandade. Det är inte bara en som får den där. Utan det sprids ut.
De välts väl omkull om de skulle betala hela den summan själv. Det finns ju ingen som har råd med det.
Nej, precis. Ja, det är fascinerande. Det är ju där de stora pengarna för de här ligorna finns. Du säger en del att det ändå går att bedriva verksamheten utan publik och utan att någon hamnar i samma trubbel som de gör i till exempel Sverige.
Nej, precis.
De förlorar pengar, men de har redan så mycket pengar så det inte är så, det är inga större problem.
Nej, exakt. Men det vill jag poängtera också då, att innan corona, nu ställer ju corona ändå till det för NHL här ordentligt, men om vi tar till exempel, för då jag kommer ihåg att vi pratade om det för något år sedan innan vi visste om vad Vänern skulle drabbas av, att NHLs lönetak efter den här deal, nya tv-dealen skulle kunna gå upp från drygt 80 miljoner som det ligger på nu till närmare 100 miljoner dollar på ganska kort sikt, för att det skulle komma in så mycket pengar i ligan. Och det blir inte aktuellt nu med tanke på att det har varit en coronakris som fortfarande pågår. Men till exempel NBA efter sitt stora avtal då 2016 så gick deras lönetak upp med 24 miljoner dollar bara på en säsong.
Ja, jo, men det kommer ju att ske. Vi är ju på väg åt rätt håll genom pandemin nu, och när de här nya tv-pengarna kommer in så kommer ju utvecklingen att fortsätta i den riktningen i alla fall igen.
Ja, så här mitt i podden kliver jag faktiskt in i efterhand och lägger in den här lilla uppdateringen att det har kommit nu en bekräftelse på att halva NHLs tv-avtal har införskaffats av ESPN, eller rättare sagt The Walt Disney Company som äger ESPN och dessutom ABC. Och för det här, alltså halva tv-avtalet de kommande 7 åren, får Disney betala 400 miljoner dollar. Alltså dubbelt så mycket som NBC betalar i nuvarande avtal för hela tv-avtalet. Så snacka om att NHL gör ett jätteklipp här. Och den andra halvan av tv-avtalet, ja, det bekräftas väl senare, men det ryktas just nu i alla fall om att NBC kommer att behålla det. Men naturligtvis behöva slanta upp rejält med mer pengar än vad man gör nu. Då ska Seattle kliva in med 650 miljoner dollar i inträdesavgift också, som inte klubbarna tackar nej till. Så att ännu mer pengar in i ligan.
De pengarna får aldrig räknas mot lönetaket, eller hur?
Nej, just det. De är ju speciella. De går rakt till ägarna. Just det, de går inte in i hockey-related revenue, utan de går in till... Det är sant, så det påverkar faktiskt inte lönetaket. Men det påverkar ägarnas generella ekonomi.
Vegas får inte ta del av de pengarna, utan de övriga 30 gör upp om de 650. Då. Det låter väl trevligt.
Ja, det skulle man inte tacka nej till. Nej.
Men du ska se, 650 delat 30, vad blir det då, Jonathan? Ja, 21 miljoner dollar rakt in i fickan. Liksom. Utan att göra någonting.
Ja, bara acceptera att de kommer in i ligan. Liksom.
Jag skulle inte tacka nej.
Nej, inte jag heller. Där är vi två.
Ja. Har vi mer då, Jonte? Vi har
jag tänkte vi kunde nämna det här med draftlotteriet igen.
Ja, du berättade för oss det för några veckor sedan modigheterna där. De måste ju om det här på grund. Det är mycket med draften nu att många vill att det inte ska vara någon alls, därför att det har inte gått och den här generationen har inte kunnat spela och det har inte gått att granska dem.
Nej, precis. Det har ju varit väldigt svårt jämfört med normala förutsättningar för scouter att hålla koll på de 0-3er i det här fallet som ska in i ligan, eller som ska liksom draftas i nästa draft. Det har varit... Så att det har varit förslag om att inte ha någon draft i sommar efter säsongen, utan att flytta den till och med till antingen till vintern, kommande vintern, eller att ha den samtidigt som nästa draft då, och köra två drafter igen istället för att verkligen ge de här spelarna en chans att bli scoutade på riktigt.
Bara ha en fascinerande expansion draft i sommaren.
Ja, ja, den ser man ju fram emot ännu mer skulle jag vilja säga.
Ja.
Men nej, det verkar inte som att man kommer kunna pusha draften, utan den kommer bli av ändå. Men draftlotteriet då? Det som vi pratade lite om det för några veckor sedan, att det påstås att det höjs röster inom NHL att det har varit för stora hopp för klubbarna under draftlotteriet. Till exempel Philadelphia gick väl från 13-14 plats till andra plats när de fick Nolan Patrick. Och i somras, vi har ju ett nyligt exempel med Rangers som ju var med i slutspelsbubblan och ändå fick drafta först. Medan Detroit då, 2 år i rad, har ramlat ner. Och i fjol kom tok sist och ändå fick bara drafta 4. Liksom. Ja, det nya förslaget som inte genomklubbat än, men som verkar vara det som diskuteras på allvar just nu i NHL, det är att man inte längre lottar om de 3 första valen, utan bara 2 första val. Det är ena förändringen. Den andra förändringen är att man bara ska kunna hoppa upp 10 snäpp. Ja. Som till exempel Philadelphia skulle ligga 13-14 igen och vinna, då kan de bara komma upp till fjärde valet då. Okay. Och då hade varit på 14:e plats. Det är nästa förslag. Och den tredje ändringen, det är att inom en 5-årsperiod ska man bara kunna vinna draftlotteriet, eller inte bara vinna utan även om man får andra valet då, alltså kunna vinna en av de 2 lotterna, ska bara kunna ske 2 gånger inom en 5-årsperiod. Så till exempel som vi såg i början av 10-talet när Edmonton fick drafta etta 3 gånger på 5 år och 4 gånger på 6 år. Det ska inte kunna, alltså etta då, det ska inte kunna hända igen.
Vad säger du spontant om det? Jag tycker det känns väldigt mycket krångel. Alltså, och en rättvise ideal som går lite väl långt, kan jag tycka.
Ja, alltså, när vi pratade om det för några veckor sedan så var vi både du och jag inne på egentligen samma spår, att vi tycker det är lite dumt att ändra igen. För vi kommer ihåg varför vi satt och diskuterade de här förändringarna och varför de skulle klubbas igenom för 5 år sedan efter Conor McDavid-draften, för att lagen toktankade och börja hålla på motståndarna och de ville förlora och sådär för att få McDavid eller Eichel. Och så ska det inte vara. Och gör man det lättare återigen nu för lagen i botten att få de här första valen, så är det ju risk, då gynnas ju tankning. Liksom.
Ja.
Så att jag är inte så mycket för de här förslagen. Däremot en sak som jag kanske gillar lite grann, det är det här med att man bara kan flyttas upp 10 spots. För att jag kan tycka att det är lite orättvist att ett lag som ligger precis att missa slutspel med några poäng bara kan plötsligt kan få andra eller första valet. Det är lite för stort hopp, tycker jag.
Ja, det är möjligt att vi ska tycka så. Men ja.
Nej, men det känns som att det utan att veta helt så hakar på lite konspirationsteorierna här om att det är Detroit lite grann. Det är min gamla man Steve Eisen som ligger på lite om att förändra det här efter att Detroit har förfördelats lite grann.
Ja, det tror jag säkert. Det brukar alltid vara den som har råkat illa ut själv som alltid ska... alla ser bara till sig själv. Det ser vi ju när det kommer till såna här tacklingar. Det har vi ju faktiskt glömt, Jonathan, att vi nämna Tom Wilsons avstängning här också. Alltid. Men fortfarande... Jag tror inte vi en enda gång har sett en klubb, en coach, lagkamrat säga att ja, det där var inte bra. Ja, kanske Matt Cook i Pittsburgh, att de fick nog av honom.
Ja.
Men i övrigt, så om man ska lyssna på fans och lagkamrater och coacher, så har det aldrig delats ut en ful tackling.
Nej. Och det finns alltid någonting att peka på som förmildrar omständigheterna.
Ja, man kan ta frame by frame, som de säger. Så det, alla ser bara till sig själva, man ska komma ihåg det.
Ja, vad tyckte du själv om den Tom Wilson tacklingen som renderade i 7 matchers avstängning?
Ja, ingen annan hade kanske fått den. Men nu har ju han den historia han har, och jag tycker att han borde vara smart nog efter all den här tiden och låta bli att sätta in den där tacklingen som är helt onödig i det läget.
Ja, jag håller helt med, även om jag kan förstå och peka på att Brandon Carlo precis innan stoppar ner huvudet lite grann och sådär, men det är ändå med full kraft Tom Wilson kommer där med båda händerna högt och träffar ju rakt i huvudet på Carlo.
Ja, han såg ju ut som en sån där tecknad serie som det står, som huvudet vibrerar som en trumsymbol.
Ja, ungefär så. Nej, så den tacklingen hade absolut kunnat undvikas och hade kunnat göras på ett schysstare sätt. Och ja. när det står Wilson på ryggen trots allt så har man ju...
Han borde ha fått in det nu, att jag låter bli den här gången. Ja. Det trodde jag att han hade lärt sig också, för det var ju rätt länge sedan det var några allvarliga incidenter. Ja, nu får han sitta 7 matcher. Vi får hoppas att Leksand tar den här gången.
Ja, ingen snack om sak. Men du, då kanske det är dags då att komma in på våran specialare den här veckan.
Trumpetstötar och trumvirvlar. Det är dags för Mid-Season Awards i NHL-podden.
Ja.
Ja.
Och, där la jag in en liten trumpet, kan jag säga.
Ja, vad fint. Och det är inte så lätt faktiskt. Det är svårt att, i synnerhet en sån här säsong. Jag tycker det har påverkat en del. Att man inte, dels inte full koll faktiskt på alla. Men också att det är svårt att värdera.
Ja, när de möter ju inte, alla möter ju inte alla så att säga. Utan de möts i 4 separata ligor. Är det ju faktiskt.
Ja. Hart först. Det tyngsta priset av alla.
Ja. Vi börjar med den stora, nu höll jag på med något ordspråk igen, vad säger man? Den stora trofén, kan jag bara säga, istället för att säga något dumt.
Ja, vi bestämde oss för att göra som vi som röstar, och vi får alltid dynga in 5 kandidater. Så vi har tagit in 5 kandidater per pris här, då, per kategori.
Exakt, det är ju så balloten går till. I slutändan ser man ju 3 nominerade, men då är utifrån de här 5 som alla skickat in då, vilka som får flest. Så att du och jag väljer 5 var. Mm.
Du kan väl ta dina då. I Hart så tar jag sen Vessina och du Norris och så vidare.
Ja. Men mina Hart-kandidater i, jag tar dem väl uppifrån här, faktiskt. Min etta är ändå Conor McDavid, poängligaledare.
Mm.
Starkt utmanad av Patrick Kane på andra plats. Sen har vi en liten homer pick, kan jag förstå om ni tycker som lyssnar, och du också Bjurman. På tredje plats Andrei Vasilevski.
Ja, intressant.
På fjärde plats Auston Matthews, och min sista röst ger jag till en annan målvakt faktiskt, Marc-André Fleury.
Oh wow, det var intressant. Mm. Jaha, jag har Patrick Kane, Auston Matthews, och sen grejen är ju den här att man kan välja både, nästan både Conor McDavid och Leon Draisaitl, och det gör att ingen av dem egentligen, att de har två stycken som är nästan lika viktiga, då blir det svårt att ha vem är egentligen. För, och jag väger ju, jag envisas med att väga in hur det går för laget också, i vilken mån ens viktighet för laget leder till någonting.
Ja, jo, ja, absolut, jag håller med om det. Och priset, det här är ju den mest värdefulla spelaren, och det kan man tolka på olika sätt, men det, då ska det ju gå bra för laget också.
Ja. Sen har jag ett lag som kanske går lite sämre än väntat eller inte har exploderat än, och han har inte varit lika framstående som tidigare, men jag har svårt att komma förbi Nathan MacKinnon, för att han är så otroligt viktig för Colorado.
Okej, du slänger ändå in han där. Mm.
Men sen slänger jag in en homer för dig, en annan än den du hade.
Okej.
Det är ju alldeles för sällan backar får Hart, så jag säger Victor Hedman.
Ja, precis. Ja, det kan jag förstå. Alltså, sån fin säsong som Hedman har gjort. Och när vi pratar Norris så är jag säker på att både du och jag nämner honom högt där också. Men jag kan ju berätta bara varför jag tog Vasilevski som på tredje plats. Liksom. Men han har ju varit otroligt bra den här säsongen, Vasilevski, och fått stå väldigt mycket matcher. För McEllen var ju faktiskt borta på covid-listan i början. Och han har knappt förlorat någonting hittills, Vasilevski. Har han?
Säger covid. Alla andra säger covid. Du säger covid.
Ja, men vi, jag vet, jag är stockholmare. Covid. Ni kan.
Ja.
Nej, men han har ju fått, han har ju stått väldigt mycket, och han har knappt förlorat, och han har ju inte släppt in mycket mål heller, Vasilevski, och kollar man på mina avancerade siffror liksom i den världen, i analytics-världen, så tittar man ju mycket på goal saved above average. Alltså, vissa ligger på minus, vissa ligger på plus i antal, man kan säga inom citationstecken, mål man har räddat eller man har släppt in för mycket för sitt lag, så att säga. Och sist på den här listan ligger till exempel Matt Murray på typ minus 11 eller något sånt där, att han borde ha räddat 11 fler mål än vad han har gjort. Medan Vasilevski är ju etta på den här listan med 16 fler, alltså han borde ha släppt in 16 fler mål sett till chanserna som har skapats mot honom. Så att han spelar ett bra lag, men den typen av siffror visar ändå att han har överpresterat sett till chanserna han har utsätts för.
Det där har jag alltid tyckt låter som en väldigt godtycklig statistik. Det är någon som bestämmer vad som borde vara och inte borde vara.
Ja, det är ganska godtyckligt, och det är inte helt korrekt. Men det är ändå en hyfsad bild, för att den tar ju beaktan varifrån skotten tas och sånt där. Det är klart att ett skott långt ifrån kan vara farligare än ett skott nära mål. Sådär, tanken är väl att det i det stora hela ska jämna ut sig lite grann.
Han är väldigt bra, men jag tycker det är faktiskt lika. Ta bort honom så blir de sämre, men ta bort Victor Hedman så blir de ännu sämre.
Ja, och de har många MVPs. Vi såg ju både du och jag röstade på Braden Point i slutspelsbubblan.
Ja.
Exempel, så att det,
mm. Ja, men jag tycker Victor är magnifik i år igen. Han är ännu bättre, fast han inte verkar tycka det själv. Han var ju underlig här i helgen. För första gången någonsin så ville han inte prata efter en segermatch. För jag var så jävla urusel.
Ja.
Och det var han inte alls. Han hade gjort ett mål, en assist. Och det var inget som stod ut manspel.
Nej, jag såg ju den matchen som vanligt. Och han var ju lika dominant som han brukar vara. Och han är rasande på sig själv då, tydligen.
Ja. Men du tycker även Fleury var så bra så att han ska ha en Hart? Alltså.
Ja, men han ligger där också. Hans underliggande siffror är extremt bra. Visar på att han inte bara spelar ett bra lag och har en enkel uppgift. Utan han har överpresterat. Och han har ju också, precis som Vasilevski, knappt förlorat en match hittills.
Och ändå är det inte säkert att han är första målvakt när Robin blir hel.
Nej, precis. Det är ju en oväntad utveckling ändå, får man ju säga, att Fleury har varit så här bra nu, att han verkligen har tagit chansen när Lena har varit borta, för att ja, för bara några månader sedan inför säsongen så försökte ju Vegas väldigt aktivt bli av med Marc-André Fleury och var inne på att behålla lön för att lyckas kränga bort det där kontraktet. Och man förlängde ju med 5 år med Robin Lehner. Det var en tydlig signal på vem man egentligen tror på och vem man satsar på framöver. Och ja, vi såg ju slutspelsbubblan med svärdet genom Fleurys rygg. Ja, där det stod De Boer på svärdet. Och,
ja, nej.
Men nu har han tagit tillbaka tronen. Just nu i alla fall.
Just nu i alla fall. Och så har vi Kane då, som sagt. Chicago är den stora positiva överraskningen så här långt. Det tycker jag vi kan slå fast. Och han har ju varit fenomenal. Snacka om viktig för sitt lag. Han är med Taves borta så är ju han... Och nu Brent Seabrook har gått i pension. Har vi också glömt nämna.
Just det. Mm.
Så är han ju extremt viktig för det här laget. Inte bara så tillvida att han producerar massa poäng och är fantastisk att se på så.
Nej, men det...
Nu har jag bara det i mitt ena öra. Vad konstigt.
Jaha, det var konstigt. Ja, men... Alltså, för jag vill säga så här. Jag tycker de som...
Nu har jag båda öronen, Jonathan.
Nu har jag. Det tror jag är lämpligt.
Ja.
Nej, men... Om jag har sett lite surr om så här, vilken comeback av Kane var så här bra den här säsongen. Men det tycker jag är felaktigt, för att han har ju varit jättebra. Även de här tunga åren för Chicago. Alltså,
i fjol slutar man då... Nu när de går bra är väl såklart så. Så det är.
Ja. Ja, precis. Han slutade 8 i poängligan i fjol. Han slutade 3 i poängligan året dessförinnan. Han gjorde faktiskt 110 poäng den säsongen. Och de senaste 5 åren sen Chicago vann sin senaste Stanley Cup och har varit på decline onekligen, då har Kane ändå gjort näst mest poäng i hela NHL under det spannet. Det är bara McDavid som är före.
Men skillnaden är ju då, Jonathan, att de är bra i år och att hans roll har blivit en annan i det här unga gänget som nu går så bra.
Men det
här priset gäller ju most valuable, den som är viktigast för sitt lag. Och i den rollen är han är inte bara bäst, han är viktigast.
Ja, men jag förstår det och jag köper det och jag ville bara svara de som tror att han haft en comeback i år. Men det som jag håller med dig om och som gör att jag har sett honom tvåa åtminstone på den här listan, det är ju att han verkligen anammat den här rollen han tvingats ta nu, att ta större ansvar och att han inte varit ute och gnällt direkt på att liksom Chicago inte är i närheten av sitt formstora jag liksom, och att han verkar ju ändå trivas i rollen att försöka utbilda, alltså.
Ja. Han är ledare nu.
Ja, han är ledare nu faktiskt i det omklädningsrummet och på isen.
Därför är han min etta här.
Ja.
Målvakter.
Ja, målvakter. Ja.
Vi har Vesinar, årets målvakt. Och där har du ju redan nämnt två som du tycker rent av ska ha. Men jag stoppar in en emellan dem. Jag har Andrei Vasilevskiy först. Conny Hellebuck, som var, jag vet inte om du såg honom mot Toronto igår, men han var ju helt jävla sanslöst bra.
Ja.
Sen har vi Fleury då, som onekligen gör det bra. Och sen, jag var nästan så vågad så jag ville ta in Lankinen, men jag vågar inte, utan jag tar Tuukka och Valamov. Valamov före Tuukka som de sista nominerade här. Islanders har vunnit 6 raka nu, de är inte att leka med faktiskt.
Nej, jag nämnde min snabbt här också. Jag har Vasilevskiy etta och så då följaktligen Fleury tvåa. Och sen har jag Varlamov trea.
Ja. Ja.
Och sen, Bjurman, på fjärde plats Kevin Lankinen.
Ja, du vågade det.
Jag bedömer det utifrån hur han har spelat fram till den här punkten den här säsongen. För det är egentligen det man ska ta hänsyn till och inte liksom tidigare prestationer. Så, utan det. Och på femte plats så tar jag också lite färgad av nattens prestation här, men Connor Hellebuck.
Hellebucken?
Ja.
Det är bra han.
Regerande bästa vinnare.
Ja. Det är svårt att förbegå. Nu har vi pratat så mycket om de här målvakterna, så att, det är Valamov vi inte har sagt något om. Men som sagt, han spelar ju ett jävligt tajt defensivt lag, men han har kommit upp på en till nivå också, har han inte?
Jo, precis. Och även där så pekar hans underliggande siffror och hans goal saved above average och så vidare på att han gör det väldigt bra och överpresterar lite grann mot hjälpen han får faktiskt. Och jag tycker det är imponerande Valamov som blir rejält utmanad här av Sorokin som kommer över den nye tsaren, var ju tanken i Islanders. Liksom. Men han har inte lyckats vara i närheten än av att sno första spaden av Valamov. Tvärtom har hans ryske ålderman där steppat upp. Och det såg man inte framför sig för några år, innan han kom till Islanders, när han var i Colorado sista året där. Då var det till och med lite KHL-rykten på Valamov att han kanske inte ens blir kvar i NHL. Och nu är han ju en för oss vässina kandidat.
Ja, då ska du dra dina Norris.
Ja, på första plats Victor Hedman. På andra plats jag ser nu att jag har bara skrivit upp fem namn och så har jag inte rangordnat dem. Så jag får göra det live i podden här, försöka rangordna dem. Okay. Hedman etta säger jag i alla fall. Och så säger jag Charlie McAvoy två.
Honom inte jag med alls.
Nej. Och sen sätter jag Cale Makar, sen sätter jag Jeff Petrie och sen sätter jag, den här är jag inte så nöjd med, men jag slängde in namn, Aaron Ekblad.
Ja, men alla de där är bra namn. Och Cale Makar glömde jag. Han borde kanske ha varit med här. Men jag har då lite överraskningar kanske. Victor Hedman etta, Jeff Petrie tvåa. Mm. Sen har jag tre då som inte du har med.
Okej, låt höra.
Quinn Hughes. Mm. Som är framförallt offensivt. Det är ett fyrbåk i Vancouver-mörkret. Morgan Riley, Toronto. Som jag tycker alltså leder ett Toronto-försvar som är mycket, mycket, mycket bättre än tidigare.
Ja.
Mm. Man skulle kunna ta T.J. Brody där också. För att han
absolut, är så... alltså T.J. Brody är den stora revelationen i det där försvaret skulle jag säga, som helt neutraliserade McDavid i de där matcherna.
Ja, han... det kanske är han man ska ha. Men sen har jag min stora skräll. Och den är ju färgad av att jag är svensk då. Men jag slänger in Jonas Brodin. Hallå, hallå, hallå Brodin.
Ja, Jonas Brodin. Ja, men det... alltså, när vi kommer till Viking Awards sen, när vi ska dela ut vårt egna pris, de bästa svenskarna, då kan jag säga att han finns med på min lista, för att Jonas Brodin gör en... Ja, du kan få motivera först då, så kan jag säga...
Nej, jag tycker han gör sin kanske bästa NHL-säsong efter snart 10 år. Det var intressant när jag pratade med honom, för jag frågade honom, har Minnesota varit bättre någon gång under dina år? Och han kom direkt till, jag vet inte, men framförallt är det roligare än någonsin att spela i Minnesota Wild. Vi spelar verkligen hockey nu och har spelare som kan göra det, och han verkar trivas väldigt bra. Det syns på isen också att han har liksom tagit steg till i det här nya spelsystemet i Minnesota.
Ja, han har lite mer pondus och lite mer flärd och vågar ta för sig mer offensivt.
Ja, jag tycker att han är en av dem som... Ja, som sagt, vi återkommer till Viking Awards, men jag tycker han har spelat sig till en plats i OS-truppen.
Ja, jag vill säga så här, alltså, vi pratar ju alltid om, eller vi har gjort det under alla de här åren när inte Minnesota har gått speciellt bra, men att de har åtminstone kunnat leva på sin fantastiska backfyra där med Ryan Suter som har varit härförare nummer ett, och så Jared Spurgeon som är nybliven kapten, och så Matt Dumba och så Jonas Brodin då. Och mest istid i laget den här säsongen i snitt per match, Jonas Brodin. Han är före Ryan Suter, som alltid haft det genom alla år. Det säger ju ganska mycket om förtroendet Brodin har spelat till sig.
Han ingår i New York Dolls. Det,
ja, just det.
Det också hallå, hallå-svaret bidrar också till att han är med.
Ja, jag förstår det. Nej, men Brodin, otroligt bra. Det måste jag säga. Jag hade inte med honom på min lista, men han kommer i alla fall på Viking Award. Men McCall kan förstå. Jag ska säga att McCarr som du glömde bort, det kanske är för att han inte har spelat. Han har varit lite skadad, så han har ju bara kommit upp i 15 matcher. Mm. Men hans siffror i år tyder på snabb utveckling till denna säsong. Alltså, mest
vi, om att... vi är som röstar hade en sån här informell midseason här om året, så delade vi upp. Vi hade en vanlig Norris och så hade vi en bästa defensiva backarna också.
Just det, ja, så var det.
Där hade T.J. Brody kanske varit etta då, nästan.
Ja, jag förstår. Men jag vill säga då att McCarr har blivit bättre defensivt den här säsongen. Nu är han första back i Colorado och har mest istid i snitt per match. Och han är inte en lika skyddad roll att han har bara massa offensiva zonstarter, utan han är en ledande back där och har alltså, ja, men, en sån statistik som expected goals när han är på isen, så är det 60%, och det är mest i hela NHL. Så när han är inne på isen så förväntas Colorado göra drygt 60% av målen. Och det är ingen annan som har så starka siffror. Så att Kael McCarr på de 15 matcherna har spelat den här säsongen har visat att han är Norris-mässig.
Yes. Mm. Ja, då har vi Calder då. Och jag drar... den är ju lite speciell i år eftersom den stora rookien inte är så ung. Men det, nu är reglerna som de är. Så han given etta Kirill Kaprizov i Minnesota. Förd av Kevin Lankinen då. Chicago Morris som vi redan varit inne på. Du har ju med honom i Vessinaren. Sen är det lite hugget som stucket tycker jag. Jag tar Tim Stützle i Ottawa. Mm. Jag tar också Nils Höglander i Vancouver. Utan att han är så högt i poängligan där så har han ändå, han har varit så stor på andra sätt i Vancouver. De älskar honom för hans mogna sätt och liksom spela i dirty areas och vad vi målet och irritera motståndarna och så.
Ja, han ligger väldigt högt upp på jag sett i NHLs takeaways-statistik, alltså när det kommer till att sno pucken av motståndarna. Där är han bland de bästa i ligan redan nu.
Ja, du ser. Ja, och sen en liten skäl kanske, men jag har tyckt så mycket om honom när jag sett honom nu på slutet, och det är Jason Robertson i Dallas.
Mycket bra val, han har jag med också. Visst, man är kanske lite färre här i natt, så gjorde han 4 assist.
Ja.
Så han har verkligen klättrat upp i rookie-poängligan, 13 poäng på 16 matcher. Men det är en sån här, alltså han har aldrig varit speciellt hypad för den breda publiken, men i OHL när han var där nere så han öste in poäng där, och det snackades om att här har Dallas en riktig gem, en steal. Han kommer att bli bra. Och det har han ju visat nu den här säsongen. Jag tror han kommer få ännu mer speltid ju längre säsongen lider. Och att det kommer vara ett namn som folk får upp ögonen för.
Jag tror också det känns så. Man har ju så lite bias för, vad heter det? Late, det som har hänt nyligen.
Ja, just det. Man är recency bias.
Men det får vi väl stå ut med.
Ja, det, så är det ju. Vi är mänskliga.
Ja, vilka har du då? Har du några andra än de jag hade?
Ja, jag har väldigt massa målvakter. Jag valde faktiskt bort jag är målvaktkille. Jag har Kapris och Vetta, det går inte bort sig från. Jag har precis som det är Lankinen 2. Sen har jag Kjestjorkin 3, för han räknas ju som rookie.
Ja.
Och jag har faktiskt från Minnesota Kapo Kekkonen som har klivit in och stängt igen kassen där på ett oväntat bra sätt. Blev ju utsåg sig till AHLs bästa målakt förra säsongen, men man trodde kanske inte han skulle få chansen i år för att det var ju, de tog in, tappade namnet på honom.
Cam Talbot,
ja, precis. Och de hade ju Alex Stalock där också som nu har hamnat i Edmonton på waivers, men Kekkonen var väl liksom tredje alternativet då inför
Cam
säsongen.
Han är väldigt bra backup, men han ska inte vara första målet.
Nej, precis. Han har haft lite skadeproblem där också. Men Kekkonen har ju verkligen klivit in och nu är han ju starter. Så att han är 4 på min lista. Och sen på 5:e plats har jag då Jason Robertson som har möjlighet att klättra längre fram på vårkanterna.
Precis som jag.
Ja.
Kul. Ja. Selke är svår tycker jag jämt och den är ännu svårare mid-season. Jag tycker det är svårt. Men nu lyssnar jag på dina namn.
Okej, okay, ja, nej, men här tycker jag att precis, i och med att det är en ganska liten sample size som pratar i analytics-världen så är det här inte riktigt rättvisa bedömningar. Så den här kategorin gillar jag inte riktigt heller att sätta mig in i, för att jag tycker inte det är helt rättvist. Men jag har ändå en lista som jag känner mig nöjd med. Och, för mig är Alexander Barkov ett år, det är dags.
Mm.
På andra plats, jag älskar ju Mark Stone. Ja. Det gör jag ju alltid. På 3:e plats har jag Patrice Bergeron. På 4:e plats lyfter jag in nu Bo Horvat.
Ja, intressant.
Och på 5:e plats har jag Anze Kopitar. Och det är klart att Couturier och Riley alltid är aktuella här också. Men det blev mina 5 namn.
Ja, jag har Barkov, Bergeron. Bäckström har jag slängt in här. Nu är det framförallt offensivt. Han har biljerat kanske, men han är ju en väldigt ansvarsfull. Jag tycker han nämns för sällan i det här sammanhanget.
Precis, så priset är väl definierat som tvåvägsspel, ja. Så att man ska ändå bidra offensivt också. Det är inte bara rent defensivt som räknas in.
Nej, och sen har jag Couturier. Han var ju skadad länge. Jag tyckte det framgick inte minst då hur viktig han är för Philadelphia.
Ja, nej, han är deras viktigaste spelare. Det. Så är det. Ja, men,
som sagt, svårbedömt. Det kommer vara svårbedömt även när säsongen är klar, men lite enklare att sortera i vem som, men Barkov är vi överens om är kanske världens bästa tvåvägsfor. center.
Ja, ja precis. Alltså Patrice Bergeron, det kallas ju nästan för Bergeron Trophy. Och Couturier med en hel säsong, han är ju regerande mästare i den här kategorin. Om han får spela helt så tycker jag att han är med där också. Men så som Florida verkligen har lyft sig den här säsongen, och Barkovs fina offensiva siffror dessutom, så tycker jag att han är värd i karriären en Selke Trophy. Och det är kanske dags just i år.
Vi lämnar det nu och går till Jack Adams, bästa coachen. Det tycker jag är intressant. Det fanns så många att välja på.
Ja, den var riktigt svår. Alltså, jag är både nöjd och missnöjd med min lista faktiskt.
Ja, jag tycker min är spännande. Jag börjar med Jeremy Colleton.
Där ser man.
Nu har han slagit igenom och blivit vad vi hoppades när han kom från Mora. Ingen har ju fått ett mindre etablerat manskap att spela på så stor nivå. Enastående. Ja. Colleton, sen har jag Rod Brind'Amour, Sheldon Keefe, Barry Trotz och Joel Quenneville.
Ja. Jag tycker att din lista är lite bättre än mina, så jag glömde bort Rod Brind'Amour. Så jag är missnöjd med min lista, så jag har inget riktigt försvar för den. Jag har faktiskt inte med ens Jeremy Colleton topp 5.
Nej, och hur kan du glömma bort Brind'Amour?
Nej, jag vet inte det.
Nej, det är ju få som sätter som prägel på hur ens lag spelar. Så det är ju Brind'Amour-hockey rakt igenom. Det är därför de är så bra.
Exakt. Nej, så att det är uselt att han inte är med på den här listan. Men de som jag skrev upp på förhand i alla fall, det var etta Joel Quenneville.
Ja.
Med tanke på Floridas lyft den här säsongen och Quenvilles andra år här. Men sen vill jag säga att
annan i ledningen som har gjort ett ännu större
jobb. Det kan jag hålla med om också. Så jag skulle nog kanske inte haft Quenneville etta. Men på andra plats har jag Sheldon Keefe som också är samma sak. Andra året här, man ser ju verkligen vilket spelsystem som har satt sig nu i Toronto när han har fått tid på sig att bygga upp Keefe-hockeyn. På tredje plats tycker jag ändå så här, ja nu är jag Homer, men då har jag med John Cooper liksom.
Jag tycker han har ett så lätt jobb.
Ja, men han har varit där på posten sedan 2013 och aldrig vunnit en Jack Adams.
Nej, det kanske han skulle ha gjort tidigare, men inte nu. Det är för enkelt att trycka på knappen och låta dem spela. Han har ju världens bästa lag att hantera. Ja,
överallt i hela line-upen, alla lagdelar. Barry Trotz satt jag på fjärde plats bara för man glömmer bort lite grann han. Men Islanders har inte det bästa laget på pappret liksom, men ändå så ligger de etta just nu i den.
Han sätter ju också en extrem prägel på hur de spelar.
Ja, precis. Och sen kommer min skräll som kanske är lite onödigt. Och nu kommer du kalla mig för Minnesota-supporter igen. Men jag satte Dean Evason.
Ja, jag tycker som jag sa om Quenneville, jag tycker det är andra i den organisationen som har gjort större jobb än vad han känns fortfarande väldigt vag för mig som coach.
Ja, men jag tycker ändå imponerande hur hur bra de spelar Minnesota som kollektiv utan en riktig centersida egentligen jämfört med många andra topplag. Och återigen underliggande siffror till exempel, alltså hur bra de är framför båda målen. Det har ju mycket att göra med deras fantastiska backsida, men skott från slottet till exempel framåt och bakåt, då är det 60% för Minnesota. Det är bäst.
Och att det är mycket roligare att se dem. Men jag förstår inte varför du inte har med Colleton när Chicago överträffar sig.
Ja, men det kan jag förklara. Och det är för att Colleton, det är också för att jag är ju statskill och det är ju inte du på samma sätt. Chicagos spel enligt de siffrorna är faktiskt inte speciellt.
Men det går ju bra.
Fortfarande. Däremot så har det gått bra. Men det är mest för att De Brinket har lyft sig igen. Kane får med sig de andra. Lankinen räddar mycket mer än vad han borde göra.
Och annat är det Colletons förtjänst.
Ja, men det är, jag tycker faktiskt inte att det nödvändigtvis är Colleton mest. Utan, men jag skulle kunna köpa att han ska vara med i topp 5 här. Och att det kanske var lite snålt av mig att peka ut den. Och vill göra en poäng av det. Men jag gillar ju Colleton oerhört mycket. Jag har ju pratat med han några gånger.
Men är slut nu när du inte vill ge honom.
Ja, precis. Läkare. Exakt. Nu är det kört. Så vilken kompis är jag?
Precis. Vad är du för polare egentligen?
Ja. Ondskan.
Ondskan är egen hög person. Ja, men du är general manager of the year. Vad har vi? Där får du börja.
Ja, precis. Och då blir det lite dumt att jag sätter Joel Quenneville som coach, men general manager så har jag Bill Zito i Florida och jag tycker han har gjort den största insatsen för Floridas metamorfos. På andra plats Kyle Dubas, på tredje plats återigen då Julien Brisbois, Homer. Och sen på fjärde plats Lou Lamoriello. Och på femte plats Kelly McCrimmon i Vegas.
Jag har ju missat min etta.
Är det sant?
Min etta är Billy Guerin i Minnesota.
Ja, jag var lite inne på honom.
Jag tycker han, det är hans förtjänst att de är där de är nu. Sen har jag Bill Cito, Kelly McCrimmon, Kyle Dubas och Don Waddell.
Ja, jag kan köpa. Men anledningen till att jag inte tog med Guerin liksom är för att han har fortfarande inte löst centersidan där. Han lyckats, men det tror jag att Paul Fenton var med och krattade för också. Och det var ju en annan general manager dessförinnan, Chuck Fletcher, som draftade Kirill Kaprizov. Men nu är han till slut över i alla fall. Och ja, liksom målvaktssidan, det är ju, tror jag, att det är Guerins beslut direkt att det blir lite skador hit och dit. Och att Kekkonen plötsligt har spikat igen där. Och den där backsidan har ju varit där i evigheter. Så att jag vet inte om Guerin har egentligen gjort så många förändringar. Alltså Fiala-traden var ju faktiskt... Och Zuccarello-kontraktet som ser bra ut just nu i alla fall var ju Fenton. Så jag vet inte om Guerin egentligen har satt så stort prägel på det här laget.
Det tror jag. Jag tror han har satt hela kulturen där nu.
Ja, det tror jag. Det kan jag dock köpa. För det är en väldigt positiv person som är svår att inte tycka om. Och jag tror att det är en mycket bättre stämning i hela organisationen med honom på den posten än vad det var när Fenton satt där.
Ja, du har ju för sig en poäng där med både Zuccarello och Fiala eftersom jag tänkte ta dem som exempel. Men okej. Okay. Vi flyttar upp Cito.
Ja, Bill Cito, liksom, han hamnar ju i ett Florida som det pratades om att de hade inte råd helt enkelt att spendera till lönetaket och fick sätta en intern budget för att gå runt. Inte blöda för mycket pengar den här säsongen, coronasäsongen. Och de tappade mycket spelare på öppna marknaden, Hoffman och Dadonov och så vidare, och fick ersätta dem med betydligt billigare spelare. Mm. Alltså till exempel Patrick Hörnqvist-värvningen är ju en money for money, som att Mike Matheson med sitt stora kontrakt gick åt andra hållet. Så ja. Han fick ut så otroligt mycket ur varenda liten cent han hade att bolla med.
Ja, och dessutom tog han in för Samuelsson. Det verkar också ha varit väldigt lyft. Ja. Han har mångt och mycket satt defensiv, bättre defensiva spelet.
Precis, det är ju det är där den största utvecklingen har skett den här säsongen. För bra offensivt har de varit länge. De gjorde väl tredje, fjärde flest mål förra säsongen. Men de var ju också ett av lag som släppte in tredje, fjärde flest mål.
Ja, Cito, vi ger priset till dig.
Ja, Cito är... Ja, det är vi överens.
Så. Ja. Och då har vi bara vår specialare Viking Awards kvar då. Ja. Biffen Awards heter den i bloggen förr i tiden.
Just det, och det är alltså till den bästa svensken i ligan. Så ja, för en hel säsong i det här fallet. Midseason.
Ja. Och det är jag som ska dra den, va?
Ja, ja, kör du.
Ja, jag har Victor etta då. Niklas Bäckström tvåa. Patrik Hörnqvist. Jonas Brodin. Och sen var det svårt, tycker jag. Jag vill egentligen ha med Filip också. Jag tycker Filip gör det bra i Nashville som har problem i övrigt. Men det blir Joel Eriksson Ek har tagit så en steg framåt. Så de fem har jag.
Okej, ja, då skiljer vi oss lite grann. Jag har Victor Hedman också etta. Och jag har precis som du Niklas Bäckström tvåa. Sen har jag satt Filip Forsberg, faktiskt, trots Nashvilles otroligt svaga säsong. Så har jag ändå varit loket där och gjort överlägset mest poäng i laget. Och sin kanske bästa offensiv säsong någonsin hittills. Sen har jag en spelare som du inte hade med alls på fjärde plats också. Och det är faktiskt, jag får motivera det, men jag har Elias Lindholm på fjärde plats. Och på femte plats Jonas Brodin. Jag kanske skulle vilja byta plats för dem. Jonas Brodin fyra och så Elias Lindholm femma.
Nej, du behöver inte motivera. Elias är ju bra, men jag tycker de här som jag tog är ännu bättre.
Ja, det jag tycker är coolt med Lindholm är... Han spelar ju mest bland forwards i laget och har gjort det de senaste åren. Han får ju större förtroende både Monahan och Gaudreau faktiskt. Och han spelar mest av alla svenskar i boxplay också.
Ja.
Han får enormt defensivt förtroende dessutom, så att han är väldigt mångfacetterad. Och fortsätter ju ösa in poäng dessutom. Så... Även om Calgary har svagt den här säsongen liksom Nashville med Filip Forsberg, så har jag med båda två på listan.
Ja. Ja. Fint är du.
Ja, där har vi Midseason Awards.
Ja, det har vi.
Får vi se, vi får väl göra avrunda när säsongen är över med en, ja, när det börjar närma sig kanske riktiga awards och dela ut våra slutgiltiga betyg.
Ja. Vad ser nu då? Nu ska vi gå och sätta dig och jobba, så glader blir glader.
Ja, precis. Det är en klassiker här att glader blir surer ju längre vi håller på i poddarna. Speciellt om vi drar över en timme långt. Men nu har vi spelat ungefär en timme och det är jag nöjd med, tror jag. Så att, vi kanske får avrunda här då.
Jag ska gå på bio. De har öppnat biografen. Så jag ska gå på bio och sen ska jag gå hem och göra hockey. Och sen vid 20 över midnatt, 20 över 12, så måste jag sätta mig här vid datorn igen. För då ska jag bli intervjuad av SVT Morgon.
Nej, är det sant?
Om boken. Ja, visst.
Ja. Den kan du väl göra lite reklam för här i podden.
Ja, så är ni vakna vid... nu kanske inte den här podden hinner komma ut innan dess.
Men, just det, jag får klippa in allt.
SVTs morgonstudio. Ja, det är New York-dagboken. Det förlorade året. Har jag ju gett ut. Den går att gå till bokhandeln och köpa. Det ska man göra.
Ja, verkligen. Och är man inte morgonpigg då och podden ens hinner komma ut då innan det här sen, så går det ju alltid att gå in på SVT Play efterhand och leta upp den där.
Ja, visst.
Det tror jag. Jag är ju garanterat inte vaken, så jag får kolla efterhand. Jag är som minst vaken skulle jag säga vid 6 på morgonen.
Men det är ju sen, i natt är det så sen match som man tror inte det är sant. Vancouver, Montreal börjar alltså 20.00 lokaltid i Vancouver. Då är det 11 här på kvällen på östkusten och 5 i Sverige.
Oj.
Jag tycker du kan gå upp och titta på den och så kan du klippa lite SVTs morgonstudio samtidigt.
Ja, nu ser du. Ja, vi får se hur jag gör. Ja, men ja. Det är kul i alla fall. Det måste jag säga. Och köp boken. Och,
ja, verkligen.
Ja. Och så hörs vi igen i det här sammanhanget nästa vecka.
Det gör vi. Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.